Fjärde lektionen börjar med Daniel. Vad säger bibelkritikerna om Daniels bok? Ja, den kan inte härröra från tiden före 400 och inte då från Daniel själv, som deporterades enligt Bibeln år 605 före Kristus och som verkade först under den nybabyloniska rikets tid och sedan också efter det att perserna tagit över 539. Enligt Bibeln så verkade Daniel kanske till 535 ungefär. Daniel daterar man till så sen tid som cirka 165 före Kristus. Och här ska vi titta på skälen som man anför. För det första, Daniels placering i kanon. Daniel är placerad i den tredje delen, och det tyder på, säger man, att Daniels bok existerade inte när andra delen av kanon ännu var öppen, innan den delen var färdig, som man tror någon gång på 200-talet. För det andra, Jesus, Syraks son, som har skrivit en bok vi kallar för Syraks bok, cirka 200 före Kristus. Han räknar i kapitel 44 till 50 upp en rad profeter. Bland annat Jesaja, Jeremia, Hesekiel och 12 profeterna. Men han nämner inte Daniel. Alltså fanns inte heller Daniel cirka 200 före Kristus. Låt oss med en gång nämna att det är många andra som Syrak inte heller nämner, utan att vi kan dra den slutsatsen att de inte fanns. Syrak räknar upp Zerubabel, Jesuas, Josadaks son och Nehemja, men han nämner inte Esra. Vi kan inte av detta dra den slutsatsen att Esra inte fanns. Dessutom kan vi ju tänka på Hesekiel 14, 14 och 14, 20 och 28, 3 som direkt nämner Daniel. För det tredje, att Nebukadnessar belägrade Jerusalem och förde bort en del av det heliga kärnen i Jojakims tredje år, som det står i Daniels följande, det är högst otroligt. Inte bara konungaböckerna tiger om detta, säger man, utan Jeremia talar, Jeremia nämner att talar om kaldéerna på ett sådant sätt under det följande året, under Jojakims fjärde år, att det tycks klart framgå att kaldéernas arméer ännu inte hade setts i Juda. Dessutom brukar man framhålla att det är fel här, för att Jojakims tredje år tycks vara Jojakims fjärde år i Jeremia. Det är ju inom parentes tvärtom ett exempel på exaktheten. Daniel följer det vanliga sättet att räkna där borta, där han finns som en verklig historisk person. Nämligen att det år man tillträder, det är inte det första regeringsåret, utan det är tillträdesåret. Och det andra året, det är det första, det vill säga det första fulla året. Så enligt Daniels räkning så är Jojakims tredje år det som profeten Jeremia i Palestina kallar för Jojakims fjärde år. För att i Palestina räknar man i regel tillträdesåret som det första året, även om det bara varade någon månad. Och detta år måste då vara 605. Nu vet vi att just 605 så stred Nebukadnessar mot egyptierna och lyckades krossa egyptierna vid Karkemish. Och det var då enligt Jeremia under Jojakims fjärde år, det vill säga 605. Och därefter marscherade Nebukadnessar, vissa av andra källor, ner i Palestina, ner mot filisterna. Och det är alltså mycket möjligt att han också marscherade mot Jerusalem, eller sände trupper till Jerusalem, och att Daniel deporteras det året. För det fjärde. Kaldéerna brukas Detta uttryck kaldéerna brukas i Daniels bok i 1:4 och 2:2 bland annat som ett uttryck för en viss klass av vise män. Och att kaldéerna brukas på det sättet, liktydigt med visa män, det är en innebörd som är okänd i det assyrisk-babyloniska språket. Det är en användning av uttrycket kaldéerna som kommer i bruk först efter det babyloniska väldets slut 539, säger man. Vad ska vi säga om det? Ja, vi känner inte till alla de betydelser som ordet kaldéer kan ha och kunde ha i det babyloniska språket. Kaldéer kunde mycket väl också vara benämningen på en klass av visa män i det babyloniska språket. För det femte, i Daniel så nämns Belsassar som Babels konung och Nebukadnessar sägs vara hans fader i kapitel 5:2, 5:11, 5:13, 5:18, 5:22. Men, säger man, det är fel, det var Nabonidus som var Babels sista kung och han var en usurpator, inte släkt med Nebukadnessar och en som kallas Belshar. Usur sägs vara hans son. Den kände bibelkritiken Driver säger dock det kan tänkas att Nabonidus kan ha försökt stärka sin position genom att gifta sig med en dotter till Nebukadnessar, i vilket fall den senare kan ha omtalats som Belsassars fader, det vill säga egentligen farfar. Men fader och farfar är ju samma sak. På hebreiskt språkbruk man använder samma term för både far och farfar och till och med mer än så. Farfars far och farfars fars bror. Sånt där. Nu vet vi ju att det är helt riktigt att Belsassar i praktiken var kung. Nabonidus var formellt kung men utövade inte hela tiden sitt kungadöme. Och det stämmer alltså helt med Danielsbokens uppgifter. Det var egentligen två kungar och kungens närmaste man, eller Belsassars närmaste man, blir då den tredje i riket. Och det skulle ju Daniel bli om man kunde tyda skriften, den tredje mannen i riket. Just därför att Nabonidus formellt var den första, fast att han var tjänstledig. Så har vi för det, vad blir det nu, sjätte? Darius. Problemet med denne Darius, Ahasveros son, som skulle vara en medier och som skulle ha blivit kung eller tagit över riket efter Belsassars död. Så som det nämns i Daniel 5:31, 6:1 följande, 9:1 och 11:1. Det här är ett känt problem. Enligt alla andra källor så blev ju Cyrus Nabonidus omedelbara efterträdare och regent över hela det persiska väldet. Josefus tror enligt Antiquitates bok 10:11-4 att Darius Meden är den som Xenofon kallar för Cyaxares. Låt mig inflika att det här problemet har lösts på olika sätt. Det är möjligt, har en del sagt, att Cyrus lät någon framstående person ta eller sköta den här delen av det stora världsriket och som här kallas för Darius Meden, fast vi har inte exakta uppgifter om vem han var, men vi har inte heller uttömmande uppgifter till det här. En annan förklaring som jag tror är bättre och riktigare är att Darius Meden och Cyrus är samma person. Så har vi för det, vad blir det nu då? Sjunde. Daniel 9:2. Där står det att Daniel, citat, kom att i skrifterna lägga märke till det antal år som Herren hade angivit för profeten Jeremia, när han sade att han ville låta 70 år gå till ända medan Jerusalem låg öde. Det här, säger man, det bevisar att Daniels boken måste vara sen. Här talas ju om att Daniel studerar skrifterna och att i skrifterna finns profeten Jeremias bok. Det går ju inte, för att profetkanon har ju kommit till först kanske 250 eller någonting sånt där. Alltså kan inte Daniel vara före den tiden. Uttrycket i Daniel 9:2 förutsätter, säger man, att Jeremia nu utgjorde en del av en samling heliga skrifter som ju inte fanns förrän på 200-talet. För det är det åttonde. Det är omöjligt att Daniel, en jude, lät sig inordnas i klassen kalder, i klassen vise män. Det är också omöjligt att han skulle ha erkänts av kaldéerna, av de vise männen själva. Och för den nionde, det är orimligt också den uppgiften i Daniel att Nebukadnessar blev sinnessjuk i 7 år. Och Nebukadnessars edikt som han utfärdar senare, där han erkänner att Daniels Gud är den högste, liksom också Darius erkännande av Daniels Gud i kapitel 6, 25-27. Nebukadnessars erkännande har vi ju 4, 34-37. Det är orimligt, säger man. Det är otänkbart att dessa hedna kungar verkligen har gjort sådana uttalanden. Så man sitter inne med mycket vetande, med andra ord. Och för det, jag vet inte vad det blir nu. Är det 10? Jag skriver bokstäver här. Så det är J hos mig. Är det 10 nu hos er? Så gäller det då språket. Det finns persiska låneord i Daniel och det förutsätter en tid efter det att det persiska riket blivit väl etablerat, säger man. Det är rätt lustigt, det är ju tvärtom så att om Daniel verkligen var från 165 före Kristus, så är det ganska otroligt att Danielsboken innehåller exakta, riktiga termer, administrativa titlar för det perserike som han beskriver. Men man argumenterar precis tvärtom. Och för det elfte, det finns grekiska ord i Daniel, närmare bestämt på några musikinstrument. Och sådana ord kan man ju inte ha känt till på 500-talet och brukat, utan det förutsätter att den grekiska tidsåldern, hellenistiska tiden, har gått in. Och därför säger man här, de grekiska orden kräver och de hebreiska orden stöder och de arameiska orden tillåter ett datum efter Alexanders erövring av Palestina. De här språkliga argumenten är oerhört ohållbara och har bemötts väldigt fint av flera forskare. Och så har vi 12 kanske då. Det är då läran i Daniels boken. Läran måste vara sen. Vilken lära? Jo, läran om Messias eller Människosonen. Läran om änglar, om uppståndelsen och om en dom över världen. Den är mera utvecklad här än någon annanstans i Gamla testamentet. Och den här utvecklingen kan då inte ha ägt rum redan på 500-talet. Och så slutligen en sak till. 13. Det är då förutsägelserna i Daniels boken. Här föreligger förutsägelser om Antiochus den fjärde Epifanes och att dessa förutsägelser om honom har givits åt Daniel i Babylonien, i Babylon, nästan 400 år tidigare. Det är orimligt. Detaljerna i förutsägelserna som avser till och med mycket specifika händelser i en avlägsen framtid kan inte ha givit så här i förväg. Noggrannheten fram till Antiochus är påfallande. Men profetior som sträcker sig längre än till Antiochus är inte lika precisa. Det tyder på att författaren levde under Antiochus tid. Han har skildrat detaljer som han har upplevt och kände till, och så han hittat på att det är profetior från en Daniel långt tidigare. Men sen när han talar om en tid efter hans egen tid, då blir han mera svävande på målet, har man sagt. Profetian upphör i och med Antiochus tid, säger man, eller så upphör den inte, men den blir mera allmänt, mera generell eller ideell om en messiansk framtid därefter. Ja, vad ska vi säga om det här? Ja, låt oss säga för det första att genom hela Gamla testamentet finns det, eller i hela Gamla testamentet finns det en rad profetior som är också precisa och innehåller många detaljer. Jag kan ge några exempel. Redan i första Mosebok berättas det om hur Gud uppenbarar för Abraham att han ska bli ett stort folk, att många ska härstamma från honom. Genesis 12, vers 2. Det uppenbaras att han skulle äga Kanans land, vers 7. Det uppenbaras att han först skulle, hans efterkommande skulle hamna i träldom i ett främmande land för 400 år. Och att sedan detta folk som förtrycker dem ska drabbas av Herrens dom, och då ska hans avkomlingar få dra ut ur träldomslandet. Och då ska de ha med sig stora ägodelar. En detalj som går exakt i fullbordan. Detta berättas i 15, 13, 14. Så uppenbaras det för Isak att Esaus efterkommande ska tjäna Jakob. Att de slutligen skulle kasta av sig oket, 27, 40. Och för Jakob uppenbarades många enskildheter om stammarnas bosättning i Kanaan. Många detaljer som att Juda ska ha hand om regeringsmakten, ha spiran, kapitel 49. För Biliam, den spira som skulle träda fram i Israel och slå omkringliggande länder, uppenbaras. Också Assyriens segrar uppenbaras för Biliam, och Assyriens undergång, nummer 24. Och för Mose uppenbaras att Israel skulle lida från avlägsna inkräktare, att de skulle för sin otros skull föras bort i exil, i landsförvisning, 5 Mosebok 28. För Jesaja uppenbaras redan i början av hans verksamhet att Juda ska ödeläggas, föras bort i fångenskap. Först de 10 stammarna, sedan ska bara en liten tiondel bli kvar, den ska ytterligare hemsökas och ödeläggas, ska bara bli en liten rest kvar ur vilken Messias ska födas. Och det uppenbaras också för Jesaja under Ahas tid att assyrierna ska invadera landet. Det uppenbaras också att assyrierna ska få sin dom och inte lyckas i sitt skryt. Det är uppenbart att Sanherib kommer att lida ett katastrofalt nederlag. Det är uppenbart att Hiskia ska få leva 15 år extra. Det är uppenbart att de skatter han har visat för utsända från Babylon, dessa skatter ska föras bort senare som byte just till Babylon, och judarna ska bli fångar där. Kapitel 39, vers 6 och 7. Och det uppenbaras att Babel själv ska falla och bli ytterst förött i kapitel 13 och 14. Det uppenbaras att de landsförvisade ska bli befriade genom Cyrus eller Koresh i 44, 26, 44, 28. För profeten Mika uppenbaras det att Sion skulle bli upplöjd som en åker och dess folk landsförvisade till Babylon och där befriade, 3:12-4:10. Jeremia får veta exakt fångenskapens längd, 25:11-12. Får veta att Edom definitivt ska förödas, 49:17. Och så får han veta Babels fall i kapitel 50 och kapitel 51 och 52. Och för Sakarja uppenbara Sidons seger över Antiochus grekiska armé, 9:13. Kunde nämna fler saker, detaljer om Jeriko, hur det ska gå om någon försöker bygga upp Jeriko igen, Josua 6:26. Det går i varje detalj i fullbordan enligt första kungaboken 16:34. Och redan på 900-talet så uppenbarar en profet enligt första kungaboken 13:2 att en kung vid namn Josia ska komma och föröda Betel bland annat. Det finns alltså precisa förutsägelser lite överallt i Gamla testamentet. Det finns ingen anledning att hävda att förutsägelserna i Daniel inte kan vara verkliga förutsägelser. Dessutom så upphör inte heller förutsägelserna i och med Antiochus Epifanes på 170-talet och 160-talet. Förutsägelsen om de fyra rikena är mycket exakta. Om Alexander den store, om ännu mer. Och så när det gäller det fjärde riket så är det enda rimliga argumentet för att det fjärde djuret skulle representera det grekiska väldet. Det är antagandet att det råder identitet mellan det lilla hornet i Daniel 7:8-24:25 och det i 8:9-12 och 23:25. Det horn som i 8 kapitlet beskrivs på ett liknande sätt. Men det horn som nämns i kapitel 8 är utan tvekan Antiochus Epifanes. Men det lilla horn som beskrivs i kapitel 7 är Antiochus motbild. Antiochus är en typos, en förebild för det hornet, nämligen Antikrist. Antiochus är en prototyp för Antikrist, också för den Antikrist. Eller just den antikrist som Nya testamentet talar om i andra Thessalonikerbrevet 2:3, 4:8-10, 1 Johannes 2:18, Uppenbarelseboken 13:57. Och denna antikrist skulle stiga fram vid en mycket senare tidpunkt än Antiochus den fjärdes tid. Och denna antikrist är ju ingen mindre än den romerske påven. Och vi ser av Nya testamentet hur Jesus citerar Daniel i det här avseendet. Profetian om de 70 veckorna i 9:24-27 uppfylldes genom Kristi verksamhet och ställföreträdande död och genom Jerusalems förstöring av romarna. Och vi kan ju jämföra Daniel 9 med Matteus 24:15-16. Försöket att tillämpa Daniel 9:24-27 på Antiochus den fjärde Epifanes, vilket ju bibelkritikerna gör, kräver både ett vrängande av dessa termer och en rad antaganden. Bland annat ett antagande om att författaren till Daniel är alldeles bort i natten när det gäller kronologi. Författaren som ska vara en Maccabé från 160-talet har alltså helt virrat till kronologin. Det måste man anta om Daniel 9:24-27 har att göra med Antiochus. Den messias som där nämns med mera. Han som slutar ett förbund med de många skulle vara Antiochus den fjärde Epifanes. Det är helt i enlighet med profetians analogi när Daniel gör på det sättet att han förutsäger Maccabeernas kamp emot den här prototypen för antikrist. Kampen emot Antiochus den fjärde. Och sen i samma andetag går vidare och talar om den messianska tiden och de välsignelser som Messias för med sig. Det är mycket vanligt i profetian. Det förekommer på många håll. Ni kan tänka på Jesaja som i samma ögonblick som han talar om det syriska flamitiska kriget talar om jungfruns son 700 år senare och välsignelsen genom det messianska riket. Och likaså har vi i Sakarja sådana saker. Det kan vara först en profetia om den syriska och makabeiska tiden. Och sedan, precis som i Daniel, så skyndar texten snabbt vidare till att tala om Kristi ankomst. Hur han kommer ridande på en åsna, på en arbetsåsninas fåle. Vidare kan vi ju säga följande. Om författaren till Daniels bok är en jude från Makkabertiden, om han författade boken 165 före Kristus, och om han hade den felaktiga uppfattningen att så snart Antiochus hade dött så skulle Messias komma, och så skulle också det dödas uppståndelse äga rum, det är det som bibelkritikerna menar att han säger, ja, då skulle ju hans uppgifter ha falsifierats inom några år. Hur är det då möjligt att man erkände Daniels bok som en äkta och gick på bokens uppgifter och trodde allvarligt att en bok som hade kommit till för några år sedan i själva verket hade kommit till på 500-talet, för det var vad man trodde? Hur kunde man räkna med att det var en sann profetisk bok när man kunde beslå den med direkta fel? Hur kunde man tillskriva den en profet som levde nästan 400 år tidigare? Och hur kunde det ske att man här plötsligt säger, här har vi en bok som kom till på 500-talet när inte en enda människa hade hört talas om den här boken tidigare? Den hade varit helt okänd, och så plötsligt dyker den upp 165 före Kristus. Kunde den så plötsligt och med en gång vinna erkännande och inflytande i så fall? Och kunde den så där med en gång då införas i kanon? Ja, det säger sig själv, svaret på de frågorna, att det är omöjligt. Men det här är ett axiom för bibelkritikerna. Jag kan nämna att det blir väldigt känsligt när man hittar ju fragment från Daniel i bland Qumranfynden. Och då måste ju de där fynden vara rätt sena. Det påstås, att det vet jag inte riktigt säkert, men jag har sett också rätt nyligen, att av allt att döma, om man jämför sättet att skriva av texten, så måste en del av de här fragmenten från Daniel dateras till cirka 300. Men det kan man ju inte hävda, för i regel kommer ju inte avskriften av en bok till hundratals år före det att boken blir till. Det är lite svårt liksom, så att säga. Och därför så kan ju, måste det vara fel. Om man är så låst vid att Daniel har kommit till 165, så om många skäl visar att den fanns redan på 200-talet, ja, på 300-talet, då måste det vara fel. Och så är det mycket hysch-hysch och smussel kring de här frågorna. Så har vi slutligen då påståendet att Saltaren innehåller salmer från Makkabertiden. Det har ni sett, förstår jag, ni har ju läst Bernhard Doms kommentar säkert, och många andra kommentarer. Det är rätt många salmer som ska vara mycket sena. Hitzig, han menar att salm 1 måste vara från Makkabertiden, och salm 2, och salm 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 och så vidare fram till och med 90. Delitzsch, som försökte att vara rätt konservativ men så småningom kastade in handduken och accepterar en del kritik, han nöjer sig med att psalm 44, 74 och 79 är från Makkabeertid. På den här punkten har emellertid bibelkritikerna nu retirerat. Det är, jag vet inte om det är någon bibelkritiker som alltjämt tror att det finns någon psaltarpsalm från Makkabeertid. Kanske någon, men de allra flesta har här retirerat och menar att psalmerna är tvärtom mycket tidiga. Det får inte vara så som texten säger att de är från David, men de är från hans tid, säger man. Från den tiden, kanske också tidigare, säger en del. Ja, bibelkritikens uppfattning om att en hel del böcker i kanon är alltså mycket sena påverkar ju deras syn på kanon. Det ska vara klart för oss. Men samtliga argument för att vi har böcker i kanon som har kommit till efter 400 är ohållbara. Och då ska vi gå in på själva kanon som den föreligger. Indelad i lagen, de fem Moseböckerna, profeterna och skrifterna. Och ni bör naturligtvis kunna den indelning som judarna har i sin hebreiska bibel. Den är inte densamma som ni har i era biblar. Den indelning som är i bibelöversättningar följer ju den grekiska indelningen, som är, följer en annan princip. Man har först lagen och sen har vi historiska böcker. Och sen kommer poetiska böcker och allra sist profetiska böcker. Det är en fyrdelning. Man ställer alltså samman de heliga böckerna i den ordningen, först lagen och sedan historiska böcker, sedan poetiska böcker och slutligen profetiska. Men en sån indelning är inte ursprunglig och är inte den gamla hebreiska indelningen av kanon, utan den består av tre delar: först lagen, sen profeterna och för det tredje skrifterna. Och lagen är ju inte svår att förstå, det är de fem Moseböckerna. Men när det gäller profeterna så har vi först de förra profeterna och sedan de senare profeterna. De förra profeterna, det är Josua, domarboken, Samuelsboken, som då innefattar de två första andra Samuel, och Konungaboken, första andra Konungaboken. Det är alltså fyra stora rullar: Josua, domarboken, Samuelsboken, Konungaboken. Och sen har vi de senare profeterna som är också fyra stora rullar. Det är Jesaja, Jeremia, Hesekiel och tolv profetboken. Och de kommer i regel i den ordning som vi har i våra biblar också: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki. De där man sig i ordning, tar de tre och tre, fyra och tre, tolv. Det var profeterna. Och så den tredje delen är då övriga skrifter eller skrifterna. Och där så kommer i regel Saltaren först, Saltaren, Ordspråksboken, Job, de tre stora. Och sen brukar man dra de fem festrullarna. Det är då de böcker som i tur och ordning brukas vid festerna: påsk, pingst, nionde av, alltså den nionde dagen i månaden av, ungefär i augusti tror jag, och sen lövhyttohögtiden och slutligen purifesten. Och det blir då höga visan till påsk, rut till pingst, klagovisorna till nionde av, till minne av Jerusalems tempels två förstöringar, och så predikaren till lövhyttohögtiden och slutligen Ester till purifesten i februari. Året börjar ju i mars ungefär. Och så återstår då Esra Nehemja som en bok, och krönikeboken som en bok, första krön, och slutligen Daniel. Därmed är den tredje delen, skrifterna, komplett. Det vi nu skulle tala om, det är alltså hur förhåller sig med den här tredelningen och varför har vi denna tredelning? När fanns den? När hade man gjort den här indelningen? Ja, det första omnämnandet av Gamla testamentets kanon efter dess fullbordan föreligger i prologen till Syraks bok. Författaren som översatte Syraks bok från hebreiska till grekiska, författaren av prologen, som ju är sonsonen. Han nämner en hel del i denna prolog som är intressant om sin farfar Jesus Syraks son. Där står det att de heliga böckerna, det är lagen och profeterna och det övriga som följde efter dessa. Där har vi de tre delarna, lagen, profeterna, det övriga som följde efter dessa. Och han skriver vidare att hans farfader Jesus med stor iver hade ägnat sig åt studier av lagen och profeterna och de andra böckerna från fäderna. Där har ni de tre delarna igen. Lagen, profeterna, de andra böckerna från fäderna. Och längre fram i prologen skriver han: och icke allenast om denna bok utan också om själva lagen och profetskrifterna och de övriga böckerna gäller det att det på grundspråket tagas sig ganska annorlunda ut. Och det är ju sant. Det är därför vi läser grundspråk. Här säger han alltså lagen, profetskrifterna och de övriga böckerna. Där har vi återigen dessa tre. Och prologen kan dateras till cirka 130 före Kristus vid denna tid. Och på hans farfars tid, cirka 200, utgjorde de heliga böckerna en bestämd och välkänd samling som ordnats i tre delar. Lagen, profeterna och de andra böckerna, eller de övriga böckerna. Det är alltså samma indelning som alltjämt förekommer i den hebreiska bibeln. Den tredje delen kommer senare att kallas ketuvim eller hagiografa. Skrifterna, de heliga skrifterna. Den här indelningen tycks också Jesus förutsätta. Han talar om lagen, profeterna och psalmerna. Vi har i evangelierna lagen, profeterna, psalmerna. Och man har ofta den principen att det första i ett avsnitt eller en huvuddel i ett avsnitt får ge namn åt hela avsnittet. Det kallas ju för det synekdokiska bruket. Det känner ni till. Man tar en del och det får beteckna helheten. Så kan man nämna delen, psalmerna, och mena hela tredje delen av kanon. Och ni minns i Lukas 24 om Emmauslärjungarna att det står, berättas där hur Jesus går igenom dessa delar. Och mot slutet säger Lukas då, talar om lagen, profeterna och psalmerna. Och sen har vi ju också när Jesus säger allt oskyldigt blod från Abel, det är ju det första mordet i kanon, i första Mosebok 4, ändå till Zacharias, Barakias sons blod. Och det är ju det sista mordet som nämns enligt den hebreiska ordningsföljden, för det står ju i andra krönikeboken. Så tycks då det förutsätta samma indelning. Och det är väl rätt naturligt eftersom långt före Jesu tid så har ju Jesus Syraks son haft den indelningen framför sig. Och den här indelningen skiljer sig alltså till formen och till indelningsprincipen från den fyrfaldiga indelningen som moderna översättningar har hämtat från det grekiska, den grekiska översättningen från Septuaginta. Där vi alltså har lagen, historiska böcker, poetiska böcker och sist profetiska böcker. Det som nu är intressant är frågan hur den här tredelningen har uppstått och varför man har den här indelningen. Och om det håller det här som bibelkritiken säger, att indelningen vittnar om att det har kommit bit för bit, kanon har omfattat, har tillstängt, så när Danielsboken kommer till så är de två första delarna redan stängda och sådana saker. Vi ska se på det. Då kan vi först stryka under att tredelningens grund är inte böckernas innehållsliga natur. Tredelningens grund tycks bygga på författarnas ställning, officiella status. Det avgörande har varit författarskapet, det heliga författarnas officiella status. Och då är det inte så konstigt att den första delen, det blir självklart det Mose har skrivit. Mose, han intog en unik position. Han var den store laggivaren och grundaren av gamla förbundet. Hans böcker står därför med rätta för sig själva som kanons första del. Och sen följer då den andra delen som är profeterna. Och profeterna, med det menas de som hade profetämbetet som officiell ställning, framträdde som folkets profeter. Och det är en bestämd följd av män, allmänt erkända som Herrens profeter, som Guds direkta talesmän till folket för att förkunna hans vilja och avsikter för dem, till deras ledning, undervisning och förmaning. Och deras skrifter är av två slag. Det är historiska och profetiska. Och de historiska kommer här först, det är de förra profeterna. De kallas för de förra därför att de kommer först i ordningsföljden. De senare kallas för de senare därför att de kommer senare i ordningsföljden. De förra profeterna är alltså historiska böcker som på ett profetiskt sätt klargör Guds vilja. Hur Gud styr allt som sker och hur han under historiens gång verkligen straffar synden och belönar troheten mot honom. Och de senare profeterna, där har vi då Herrens budskap. Det budskap som profeterna fått del av. Så har vi då den tredje delen. Jag kanske ska ta det också snabbt, det är nästan slut på bandet. Den tredje delen som omfattar skrifter som härrör från män som har mottagit uppenbarelser och inspiration från Gud, men som inte har ställningen som profeter. Deras officiella status är inte att vara en profet bland folket, utan de är någonting annat. De är inte profeter i den tekniska och officiella meningen. David, han var en profet på det sättet att han talar Guds ord. Han är inspirerad av Gud, men han intar inte profetämbetet. Han är konung. Men han har då svarat för psalmer, de allra flesta av psalmerna som finns i Psaltaren. Detsamma gäller om Salomo. Han har svarat för en hel del av dessa skrifter. Han har också, Gud talar genom honom, hans Guds ord är på hans tunga, men han har inte profetens ämbete, han är konungen. Och så har vi Asaf och Koras söner. Ja, de var inspirerade sångare, de talade Guds ord, men deras funktion var inte att inneha profetämbetet, utan deras funktion var att leda tempelgudstjänsten. Och följaktligen står med rätta David, Salomos, Asafs och Koras söners skrifter. Inte bland profeternas skrifter, utan bland övriga skrifter, bland ketuvim. Och principen efter vilken indelningen är gjord är sålunda klar och tydlig. De tre delarna innehåller skrifter av Mose och av män som innehar profetämbetet. Och sen också andra män som har talat genom Guds inspiration, men som har inte, som har haft andra uppdrag, inne haft andra ämbeten. Och där får vi stanna så länge då.